Jag tänkte börja säga att jag tycker lite synd om Donna Saron, men det gör jag inte, för han är ingen trevlig kille. Men
du sa han, jacka rädd,
och jacka fanns rädd, han,
det var fanns Freudian slip på riktigt.
Ja. Det blir lurigt. Finns det en entrecô här till det? Fan vad nice, men förrätten är bajs. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men kul. Det var härligt.
Håll upp händerna och hooka.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Det är det! Här är Alexander Gustafsson avslutar klubbet i sig den tredje ronden!
Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje,
Magnus Jukka Sedenblad
och Valdo Zapata.
Vilken fantastisk gala vi hade i helgen. Vi kommer diskutera den, vi kommer diskutera UFC-galan som kommer i helgen. Ja, vi börjar direkt. Det finns ingenting att vänta på. Jack Hermansson fick århundradets möjlighet. Han gick match för cirka 30 dagar sedan nu. Sen fick han möta, han mötte David Branch först, avslutade honom inom minuten. Sen fick han möta Jacare. Shit, jag blir stum redan här. Mange, fan alltså. Ja. Det här är ju ren magi, vad vackert det var.
Ja, det var helt, helt sjukt. Det var, nej, det var så fett alltså. Jag låg på tåg på väg hem från Riksgränsen och ställde klockan och gick upp och låg och kollade på telefonen. Shit, vad pulsen slog. Och det är så fantastiskt roligt att han gör det på det sätt han gör. Och han bara går in och levererar. Och sen var det ett tag där jag blev lite nervös. Är det tredje ronden? Det var lite så här. Blev träffad i kroppen och man bara nej, nej, nej. Vänd inte det här nu. Men han går ut i rondpausen, kommer in, levererar två bra ronder till. Är det... Oj, 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 vad roligt. Alltså, vilken grej. Han flyger upp i rankingen och levererar utan dess like mot Jack. Han fick Jacare att se riktigt dålig ut.
Ja, helt sjukt. Faktiskt.
Ja, en sak till. Han fick Jacare att se orolig ut.
Ja, ja. Du sa jacka rädd.
Och jacka rädd, exakt.
Det var fanns Freudian slip på riktigt.
Ja.
Han såg rädd ut. Det tror jag aldrig har gjort.
Jag tänker lite på det som vi pratade om när vi gick igenom lite statistik. Att Jacka rent är rädd för att bli nedtagen. Han accepterar nedtagningar.
Han var jävligt rädd
han
för det.
Han accepterar inte en enda nedtagning.
Han tyckte inte att det var schysst alls.
Nej, men alltså, vi får ju säga det. Jag hörde presskonferensen efter att han slumrade ju till en liten snabbis där under guillotinen. Så
ja.
Det var shit att han var så nära att avsluta Jacare på en submission.
En gåta.
Gåta. Ja. Och det här kommer sätta respekt i många fighters.
Alltså ringar på vattnet. Folk har ju haft liksom mardrömmar av att hamna på marken med Jacare. Nu kommer de ju ha mardrömmar i sina mardrömmar om Jack Hermansson. Mm. Det var galet. För mig så vann Jack den där matchen när han, de första 10 sekunderna i rond 4, när han kom ut där och satte om möjligt ännu hårdare press, superaktiv, direkt in på liksom närdistans och bara försöker ta en taktpinne och greppa den med allt han har. Där vann han matchen. För att hade Jacare fått kliva på i rond 4 en minut där i början, precis som han avslutade rond 3, då tror jag att matchen hade kunnat gå åt ett annat håll. Men där var också ett champ material. Man kan känna igen situationen och inse när man befinner sig liksom i vägskälet för hur ska den här matchen ut liksom staka sig. Ja, det var championship rounds. Act like a champ.
Mm. Och jag tycker han bevisade verkligen, precis det du säger, mästerskapskvaliteter. Och det är något som jag tycker att man har sett med Jack tidigare. Thales Leites matchen är egentligen, där kan vi snacka om mallen för championship mentality. Men det var, alltså det finns så många saker att titta på i den här matchen som bara var fantastiska från Jack, men det här också med nedtagningen och att han försöker submitta Jacare, det har ju chockat hur många som helst.
Det är så coolt.
Jag tror att Dana White har väl sagt att jag trodde att han var helt sjuk i huvudet när han tar ner Jacare på marken och försöker strypa ut han.
Ja.
Men sen som du säger också att han i princip också slumrade till lite.
Ja. Jag tror som jag sa i sanning där, alltså alla andra i den där divisionen, inklusive Joel Romero och andra, alla andra i den där divisionen hade klappat där. Alla. Mm. Det var bara ren och skär rutin och extrem erfarenhet som gjorde att käkare såhär, jag somnar, jag kommer kanske vakna till på riktigt liksom, alternativt jag skiter i.
Ja, det var sånt sjukt lugn, men man såg ju paniken i Jacare, för först är han lugn
och sen panikar han.
Sen panikar han och han, okej, jag får ge upp position
helt och hållet.
Jag släpper hela det tänka och lägger mig på rygg och liksom vrider mig, ålar mig ut på ren vilja. Det var sjukt.
Alltså alla andra hade, alltså folk kommer vara så rädda för att Jack Hermansson ska få armhuvudkoppling på dem nu, så att ingen i den där viktklassen kommer vilja vara nära honom.
Det här var ju liksom nära den tredje rad mot Jacare.
Ja, Jack hade en sån skön inställning efteråt och sa, nej men nu ska jag hem och öva på det här så att ingen någonsin kommer ur det här greppet om jag sätter det. Ingen ska få komma ur.
Men, han är nog där typ. Alltså.
Ja, nästan. Det är väl Jacare. Men det jag gillar med det här, och det är allt jag sagt, alltså just så här giljotiner, det är den submission du kan sätta på en bättre grappler. För Jacare är en bättre grappler än Hermansson. Ja. Men just giljotinen är en sån som du kan sätta på en bättre grappler. Och det är så viktigt att skaffa sig en bra sådan. Och han har en fantastisk sådan. Alltså, det är det Raya Faber. Han hade liksom 10 varianter på giljotin. Vad drog han ut folk på? Giljotin hela tiden. Alltså, det är en bra submission att ha. Och Jack gör det på bästa sätt.
Ja, verkligen. Det som är coolt med giljotin också, det är att det finns ju så många olika skolor på den. Uriah Faber har ungefär 5 cm långa armar, men jordens vridmoment. Jack Hermansson har 5 meter långa armar och kan liksom skicka in höft bakom dem med hur mycket han vill. Så båda har ju varsitt eget liksom scenario med dem. Jag tror att Jacks giljotin, ärligt talat, är värre. Den kanske inte släcker folk lika snabbt som Uriah gjorde, för att han fick ett elakt vridmoment direkt. Men Jack kommer ju aldrig släppa. Alltså, han når ju runt folk och deras coach.
Och han kommer leta in den utan att det går att leta in den. Ja. Det kommer vara lägen där man bara, men han når du inte runt. Jo, det gör jag faktiskt.
Och jag skulle vilja säga att jag känner en kille som jag en gång i tiden instruerade ganska mycket och var med liksom när han påbörjade sin grapplingkarriär, som hade precis den grejen. Jag ganska ofta var så här är jag safe, det här är lugnt, här kommer du inte kunna göra så här. Och sen gjorde Magnus Jycken sedan blad det ändå, för att han är en jävla mutant med alldeles för långa kroppsdelar.
Fördelar med långa armar, just stryk. Darkchoke, anaconda, guillotiner. Ja, men det är något man ska vara bra på, tycker jag.
Jag som är gammal kallar dem för armtrianglar från olika håll, men okej.
Precis,
Men jag gillar också med Jack i den här instansen, för jag vet att han fick frågan i någon intervju, jag vet inte vilken, men det var någon intervju och då hade de frågat, hur var det att ta matchen på så här kort varsel? Nej, men i vanliga fall så tar jag en paus en vecka och sen går jag tillbaka och börjar träna. Och det tycker jag också är någonting, om vi återigen går in på det här mästarmentalitet, att direkt vara tillbaka på gymmet, direkt vilja förbättra. Och han sa en till sak också efter matchen i intervjun, var att jag är ändå glad att det tog 5 ronder, för nu har jag så oerhört mycket material att gå tillbaka och titta på, så att jag kan bli en bättre fighter. Jag har nog aldrig hört en fighter kommentera 5 ronder på det sättet, att nu har jag mycket material att se på. Det för mig var något
Demetrius. Demetrius Johnson sa samma sak, och det får man väl säga är väl någon som faktiskt har förbättrats.
Men
det är sjukt bra att hela den mentaliteten, jag tycker de har hittat något bra där i Oslo på Frontline. Att de är ett gäng som stöttar varandra och verkligen krigar på tillsammans. Jag tror att de har jäkligt kul på klubben, och vi nämnde väl det förra gången här, att det är så viktigt att hitta den kärleken till sporten och kärleken till utveckling. Att jag ska bli så bra jag bara kan bli. Det handlar inte om att vinna matcher, utan bara, jag bara fortsätter utvecklas, jag fortsätter träna hårt, och så blir det en härlig biprodukt av det hela.
Ja, bra sagt, det är verkligen biprodukten. Det är världens härligaste biprodukt, men det är biprodukten. Det måste vara kul liksom.
Och jag, lite på rankingen, det här är något som fler har frågat, även bland lyssnarfrågorna, så tack för alla som har skickat just den här frågan. Var hamnar han i rankingen?
Högt upp.
Precis, Sosa just nu är rankad 4. Antar att han kommer ta den. Men det finns en liten intressant faktor här. Det är vem nummer 3 är. Och det är Luke Rockhold som ska kliva upp. Så jag antar att Luke Rockhold när som helst kommer försvinna ifrån den listan. Så det är inte omöjligt att Jack helt enkelt kommer, om ett tag, till och med kanske landa på plats nummer 3, eftersom att nummer 3 kommer försvinna.
Men jag undrar hur de gör det där. För Danny Cormier stod ju kvar ett tag som light heavyweight, vet jag. Och jag bara undrar hur de gör där med Luke Rockhold. Är det en match, är det två matcher? När försvinner han?
Jag tror det blir när han säger att jag kommer inte gå ner alls.
Precis, när han liksom...
Ja, för jag tror inte de behåller honom där om han säger att han är klar med
mellanvikt. Nej, men det är det jag menar. Han måste säga, jag undrar om det räcker med en match eller om han måste verkligen...
Så som jag har uppfattat Luke Rockhold så är han klar med mellanvikt.
Aha, okay.
För att på grund av att han har sagt att han bara viktnedgången har varit för jobbig. Ja. Han bara, jag klarar inte den längre. Så jag tolkar inte det här som att gå upp och gå en match i lätt tungvikt, utan jag tolkar honom som att I'm done, liksom mellanvikten, jag är klar.
Så Rockhold då är han stor. Alltså, ja. han är
fast
stor.
Nej.
Ja, men alltså, som i ram, han har noll fett att spela med.
Han är jäkligt rippad. Men...
Och det är det som är problemet, han kan inte spela på den front. Jag tycker att han är för liten för lätt tungvikt.
Han
är ett case för en 195-pounds division.
Precis, för jag har ju varit och tränat med han och de var ju, tyckte det var så konstigt att jag gick ner i vikt. För när vi var där så var jag ju längre än han och det är ju mina ben liksom. Han har ju väldigt köttigare ben.
Men alla har köttigare.
Ja, ja. Men alltså han är inte gigantisk. Absolut.
Nej, han är bara
inte
extremt hård i kroppen.
Ja, det är han. Så han har inte mycket att spela på. Men jag tror, hade han varit en hungrig 25-åring, då hade han klarat det.
Ja, och det är väl där det kommer in att han inte är en 125-åring längre. Men jag vill bara som punkt på just ranking-grejen, så tror jag att så fort han förmodligen bara har gått sin match mot Jan Blachowicz så bör han vara borta från rankingen.
Ja.
Ifall det nu inte är så att han ska ner igen, vilket jag inte tror.
Att se.
Om man förlorar mot Blachowicz, då...
jag tror jag går ner ändå en viktklass.
Men det kommer bli intressant att se vart han hamnar och vem han får möta nu. Mm. Ska vi spekulera i det?
Ja, men han har ju själv kallat ut Joel Romero.
Ja.
Han vill ju ha det i Danmark. Det verkar som att UFC planerar någonting i Danmark. Han verkade till och med ha ett klart datum med Jack Hermansson.
Ja.
Vi får se om det stämmer. Vi får väl hålla tummarna för att det stämmer. Kul
men
om de
det är ju den rimliga matchen. Ja. Det är ju den rimliga matchen. Det finns ingen annan match för han som tar närmare titeln.
Men då måste jag fråga här nu. Nu kommer en fråga. Vi vet alla att Dan Hooker har liksom bollar som får plats i en skottkärra. Hur stora bollar har Jack Hermansson som säger jag vill möta Joel Romero?
Så här, jag skulle faktiskt precis säga det. När folk sa han är ju dum i huvudet som tackar jag till Chakarema-matchen, hatar han sig själv. Och jag var en av dem lite grann i alla fall, delvis, samtidigt som jag säger intellektuellt fattat att man måste säga ja till det. Det är ju världens chans. Och nu när han har gjort det här omöjliga som han har gjort, så tänker ungefär 50% av mig, hatar han sig själv? Är han dum i huvudet? Fast samtidigt så är det så här, det är världens bästa, för det är exakt samma timing. Chakareva, som jag sa för någon podd sen eller någonting, på perfekt ställe, svinhögt rankad, fyller strax 40, är extremt respekterad av allt och alla, oavsett fighter, expert, kommentator, fan. Alla respekterar Chakareva. Men bäst föredatumet är jävligt ifrågasatt. Briljant timing för Jack Hermansson. Joel Romero är den enda i hela viktklassen som passar in på den beskrivningen igen. Han har ett OS-silver från år 2000 i freestyle. Han har gjort sjuka matcher. Han har hoppat in och slagit ihjäl människor på plats i buren. Han har bajsat på sig utan att det blev någonting jättestort. Det är helt sjukt man kommer undan med det i den mest tv-sända fightingformen någonsin. Killen är ett unikum och han är också gammal och han är också förbi och han är också någonstans på nedgång, men han ligger tokhögt i rankingen.
Ja.
Briljant att säga, jag vill ha honom.
Mm. Ja, jag håller helt med Valdo, för ja, men vi pratade om det för några avsnitt sen, att just det här, jag har väl bashat lite light heavyweight, men mellanvikten, precis som du säger Valdo, vissa börjar bli bäst före, och jag ser nu, ja, men vi får ju bara se, toppen är egentligen ny.
Mm.
Alltså den är ju helt ny i mellanvikt. Så det är verkligen generationsskifte. Och jag tror också att det är så bra att kalla ut Joel Romero. För är det något Joel Romero har dåligt, så är det tanken. Han orkar inte.
Han bränner ut sig.
Han bränner ut sig. Och jag har ju sett att han fuskar i x antal matcher.
För
att få lite längre vila. Och vad har Jack Hermansson? En outtömlig gastank.
Evighetstanken.
Ja. Han kan fortsätta hur länge som helst. Så om han inte blir släckt, vilka alla kan bli mot Joel Romero, alltid, så vinner han den matchen.
Ja. Ja, jag håller med.
Alltså Joel Romero och hans IQ, fighting IQ, kan man också diskutera.
Ja, den är i alla fall ensiffrig. Men här skulle vi slänga in också att, det, jag tror att kan du med upp sanningen alternativt inte, men man brukar alltid säga klyschen att man ska inte, man ska respektera en gammal man i en ung mans sport. Fast det ska man verkligen inte. Det är precis det man inte ska göra. Man ska inte ge den gamla mannen respekten när man möter dem. Alltså, precis tvärtom, för att få han komma in i sin rutin och få leka sitt game och spela, precis som checkar i rond 3. När det händer, då tar de över. Men det som hände med Jack då i rond 4 var så här, du förresten, jag är förresten yngst, jag sätter högre tempo än vad du gör, gubbfan. Mm. Det måste man göra mot Joel Romero också. När Joel Romero gör en svinsnygg nedtagning som man inte klarar av att kontrollera för att den är alldeles för hög, då måste Jack ställa sig upp och ta ner honom men ligga kvar överst och säga, din tid är förbi, farbror.
Måste bara lyfta KO Power på Romero, för den är ju, precis som ni säger,
ja, den är där,
livsfarlig, ja, och Chris Weidman,
ja, bland annat,
hoppknä av från någonstans och skicka
men
ner den.
Där får jag säga, alltså jag ser Jack som en lite yngre, fler vapen än Weidman. Jag kan säga att de är lite i samma form där, jag ungefär. Och Weidman vann ju mot Joel Romero innan då
hoppknät.
Ja,
det gjorde han. Det gjorde han 100%.
Och det är som visst, det är ju klart, det kan alltid komma, men jag känner också att någon gång tar de där flax-knockouterna slut, för det är lite vad det är. Han lyckas time och man kan säga att han såg det och bla bla bla, men jag säger att det är fortfarande tur att få ett sånt hopp.
Nej, fan, det är ren briljans.
Mot Weidman så var det tur. Ja. Alltså. Mot Weidman var det tur. Rockhold var det planerat, men Weidman var flax. Ja.
Fast han gör ju de här grejer, det kan man ju se genom hela hans karriär. Han har ju de här, det är lite, inte för att jämföra så, men det är lite Johnny Walker skickar någonting och det skickar ner motståndaren i canvasen som han ändå besitter här.
Jag tror det finns talesätt här som är friskt vågat, hälften vunnet.
Ja.
Och det är ungefär det, så här, det är 50% av hans prylar som träffar, men de träffar ju, han köper mycket trisslotter helt enkelt. Men ibland är vinsterna ganska små, och i takt med att hans plånbok, det vill säga kondis och explosivitet, blir mindre och mindre, så kommer han köpa mindre och mindre spelsystem på lotto. Best case scenario kan han köpa en ny lott nästa rond. Det, jag tror att det är där någonstans liksom.
Nej, men det var väldigt annorlunda, men bra bra förklaring.
Väldigt, tack.
Men en fråga där om Romero. Han är ju som Rockhold också, men jag tror att han klipper ännu värre vikt. Alltså han har ju blivit inburen och avburen från vågen, Romero. Och det är de två eller tre senaste gångerna.
Ja.
Och missa mycket.
Ja, hur många vikt nu? Alltså klarar han egentligen ens av att gå ner en gång till? Och nå vikt menar nu?
Jag undrar om det där vikt också spelar in i fighting IQ. Men jag tror att han kommer försöka igen.
Ja.
Och det är ju bara positivt.
Ja.
För han kommer vara trött. Alltså det är också något, han blir tröttare och tröttare. Och även den här viktnedgången kostar på hans kropp. Så jag tror det är en smart utmaning av
Jack,
för vinner han den, då är titelmatch, det titelmatch.
Punkt, punkt,
garanterat. Ja. Han måste nästan slå, om inte Joel Romero skulle förlora mot någon annan, men han måste slå Joel Romero för att komma till titelchansen.
Jag har ett scenario. Robert Whittaker mot Israel Adesanya, Down Under, co-main Jack Hermansson mot Joel Romero.
Ja,
alltså jag är vaken då i alla fall. Det,
ja,
det är lugnt.
Ifall någon som sist får ett akut brock, ja, då är det Jack Hermansson som hoppar in om bältet.
Här skulle jag slänga in en grej på tal om det vi sa för att binda ihop med det tidigare. Jack Hermansson har tagit med sig mycket material hem av de här fem ronderna. Jag törs nästan sätta min vänstra testikel, tänkte jag säga, det får man inte säga, så jag säger inte det, jag säger min vänstra ögonglob på det faktumet att han kommer börja slå kropp nu, för att han lärde sig respektera kroppslag och vad det gör med en människa i rond 3. Och är det någonting jag skulle vilja att han gör på Joel Romero, så är det straffa kroppen på honom.
Ja, speciellt med den där konditions- och viktnivån.
Exakt.
Ja, verkligen. Och nu när han har vunnit den, hur går det mot Whittaker och Adesanya?
Ja, det är ju fråga två.
Vi är ett år framöver nu här.
Men jag känner, och det här är spekulerat i sen han började i UFC, med tanke på alla gånger som han har fått kommentera hans titelmatch i Cage Warriors, att det är en svensk som flyger mycket under radarn för eventuell mästare, det är Jack Hermansson. Mm. Alltså han blir bättre och bättre för varje match. Och det var därför jag gillade när han sa att jag har mycket material att titta på.
Exakt.
Och det märks att han tittar. Han älskar konstformen och han vill bara utvecklas. Han är inte färdig någonstans. Och jag tror att den bästa fighten är den fighten som anser att jag är aldrig fullt utvecklad. Jag har hela tiden mer att lära. Och han känns som en person som går runt med den inställningen.
Ja. Nej, verkligen, jag håller med.
Jag säger ja.
Ja. Och jag vill lyfta Håkon Foss också, som jag tycker var så jävla skön i, jag tror det var andra ronden, rondvilan inför andra, så står han och tittar på Jacare och säger han, vad fan, han är helt färdig ju. Han är helt färdig. Jack, bara, lugn nu, lugn.
Ja, just det,
måste
det.
Säga, lugn. Annars, han var ju inte färdig för fan.
Det är väldigt roligt.
Men det måste vara så skönt också då, för det kändes nästan som en chock att shit, den här matchen går ju så mycket enklare än vad vi hade föreställt.
Ja. Mm. Det ordnade sig i rond 3, där fick de kämpa. Ja. Sen var det...
Ja, det är så häftigt. Mm. Och så imponerande. Det är mycket att se fram emot här.
Skoja.
Och så är det någon som, svenska MMA går dåligt. Boom, in your face.
Boom, här har vi. Fem ronders, boom, nej fan.
Är Jack Hermansson potentiellt den första svensken att ta hem en titel från UFC?
Ja, alltså det är svårt att säga nej på potentiellt. Det är ju ganska bra. Ja. Absolut.
Är han då? Vi ställer en mer konkreta. Är han?
Alltså, tyvärr.
Jag tror att han är närmast.
Han är närmast skulle jag säga. Tyvärr,
mest sannolikt då,
som det är i dagsläget, tror jag han har svårt mot Adesanya och Whittaker. Det är dåliga matchups för han.
Mm.
Dåliga matchups. Men han kan slå dem, utan tvekan. Så han är potentiellt just nu är närmast. Sen ser jag fortfarande Alex bara för han är lite där, men mot John Jones, det är en nivå till.
Ja, det är tufft.
Ja.
Ja, det är tufft.
Ja, superspännande framtid. Det ska bli kul att följa Hermansson i hans framtida matcher. Vi hoppas att det blir matchningar väldigt snart. Helt enkelt. Jag vill lyfta en till game i Romero. Jag vill fortfarande se Romero lätt tungvikt, för där tror jag att han kommer kunna var lite farligare med lite bättre viktnedgångar och allt vad det nu är. Någonting mer som ni vill lyfta från galan som har varit? Jag känner att det
Mike
känns
Mike Perry är tung.
Ja, Mike Perry, Alex Oliveira.
Jag gillade Sandhagen alltså, som spöade på Lineker. Jag tycker att han gjorde den smartaste matchen på hela galan, och då räknar jag in Jack Hermansson. Hermansson gjorde en jättebra match, men alltså det Sandhagen gjorde mot Lineker, det var bättre än vad Dillashaw gjorde. Det var riktigt snyggt. Mm. För att han undvek inte på något sätt Linekers styrkor. Han neutraliserade dem. Han var mitt i skottriktningen och bara skötte den, kontra den, bröt den, slog ut sparkar. Alltså det var så fruktansvärt bra. Jag såg den igen nu och var så här, wow. För det var verkligen ingen slump. Det var intränade beteenden. Det var inte att han försökte anpassa sig till att var bara inte där han vill vara. Här var en kille som kom med inställningen. Jag tänkte vara här för jag är bättre än dig här. Mm. Det var
och
coolt.
Det är så viktigt när man gör en gameplan. För många kan jag uppleva så, okej, vi gör en gameplan. Vad är hans svaga sidor? Fuck that, för de kan han ha rättat till.
Exakt.
Vad är hans bästa sidor? Vad är det han gör match efter match efter match?
Hur neutraliserar vi det?
Hur neutraliserar vi det eller kontra det? För det är så man måste titta på en fight. Inte så, men här missar han när han sparkar den här vänstersparken. Ja, det är förhoppningsvis han rättat till det och han kommer inte göra det så ofta. Däremot hans höger kommer han slå om och om igen, för det vet han och det är något han har förlitat hela sin karriär på.
Det är där man ska titta. Ja. Exakt.
Jag håller med. Det var grymt att se hur han la press mot Lineker, som är så van vid att lägga press, och hur han blev avslagen ur det gamet. Jag tror också att Corey Sandhagen flög nog under radarn för väldigt många inför den här fighten.
Oh, ja.
Men jag tror att många just nu har skrivit upp Corey Sandhagen i sin lilla att ha koll på bok, får vi säga.
Vi har många böcker här.
Ja, många olika böcker.
Hur många böcker
hemma? Ja, fyra.
Oj,
jag har istället de som vann fighten trots att de åkte på stryk. Jag har istället den.
Ja, men det är bra.
Joel Romero, den heter baserad på Romero.
Ja, jag förstår.
Vi måste ju lyfta Alex Oliveira och Mike Perry.
Ja.
Det var en sån uppfriskande entré från båda, och det är några som också har skrivit där vad vi tyckte om den stilen istället för det här trash-talket. jag måste säga att de vann verkligen över mig. Jag gillar redan båda två, men bara hemma två sköna killar som kallar varandra för bror, går in och gör en match under bara den skönaste inställningen att vi ska fan underhålla, men vi ska slå huvudet av varann.
Mm. Ja, det känns som att den inställningen kommer ganska naturligt för båda de två.
Ja, verkligen.
Ja, men definitivt. Men det fanns en sån oerhörd respekt för varandra trots att de gick in och gjorde den här krigarfighten, och det fan vad jävligt. Det var fint att se.
Ja, men det gillar jag. Jag tycker det där är så alla borde bete sig.
Det är framtiden.
Ja, men det borde verkligen vara det. Det var också en gång i tiden, forntiden. Det här mittemellan-grejen, sluta bara liksom. Om man inte är Kjell Sonnen som hade en stor skopa humor i sitt trash talk, gör inte den där grejen annars liksom. Det är så här, jag tycker varken, även om hur bra den var, jag tycker varken McGregor eller Khabib eller någon av de andra är bra. Låt bli bara, för det blir smaklöst.
Varför lägger du inte in Colby Covington i Chilsonen?
Colby, samma grej. inte Chilsonen, men i McGregor-prylen. Det blir bara smaklöst. Mm. Och då, det blir, lämnar liksom en fad smak i munnen. Humor eller inte, eller medial strategi eller inte, eller varumärkesbyggande eller inte, eller alla måste ha en åsikt eller inte. Eller. Min åsikt är att det där har inte hemma i fightingen. Liksom.
Jag tror
att
fall McGregors har tappats. Den har ju blivit sämre med tiden. Ja. Jag tyckte att det fanns en briljans i början.
Det fanns en briljans i början, för då var det ju lite med glimten i ögat och på ett härlig underton. Mm. Liksom. Det var bara en självsäker kille som klev in och sa, jag kommer vinna bältet. Jag kommer göra det här, jag kommer göra det här. Och Mystic Mac och hela den grejen. Sen blir det ju bara osmakligt.
Efter Eddie Alvarez brande.
Faktiskt.
Efter Eddie Alvarez.
Ja.
Han pikade med att jag skulle vilja ta det här tillfället i akt att be absolut ingen om ursäkt. Där pikade han, för efter det, så jag har inte med fan inte gjort någonting roligt igen. Då föredrar jag dance-offen mellan Ed Hardy och von Dutch sponsrade Mike Perry versus cowboyen från Brasilien. Den är mycket roligare. Den är liksom kärleksfull på något sätt. Antingen till sig själv eller till en annan. Det spelar ingen större roll. Det var helt briljant att få se dem bara ta det jäkligt lugnt och garva lite innan de slogs för livet. Typ.
Jag kan bara säga som stort McGregor-fan kan jag säga att jag tappade redan trash-talket Nate Diaz 1. Det var saker han sa där han började jämföra med pengar. Det handlade bara om pengar. Det för mig också.
Jag måste dock säga att den intervjun de gör där med, nu kommer jag inte ihåg vilken kanal det är som intervju, det är någon kvinna som intervjuar dem och hon skrattar åt allt Conor McGregor säger, och han bara, Nate, go and get me my coffee. Han var ju lite underhållande
jo,
i den.
Absolut.
Just den, men jag håller med dig att det var så mycket pengar.
Men det blev så mycket snack om pengar, och det, där blev så här, fan, du kommer från en bakgrund med inga pengar, varför ska du sitta och tjata om bara pengarna? Håll dig till det andra. Men ja, nu känns det bara som att de har blivit två brorsor som verkligen hatar varann och ska hela tiden toppa varann med den ena negativa kommentar. Det blir personangrepp bara, och när personangreppen kommer då har man, sumpat liksom. Nej, men som sagt, Mike Perry och Charles Oliveira, vilken fight. Och det blev fight of the night, och Dana White sa också det i presskonferensen att det var svårt att välja mellan Jacare och Hermansson, men det naturliga valet blev ändå Mike Perry. Och
sen skulle jag säga att i den matchen, när man tittar lite på hur den arts, jag tycker att Alex Oliveira förlorade matchen mer än Mike Perry vann den. Han hade ett par tre instanser där man bara, men nu har du ju gjort facit. Du når honom med allt, han når inte dig med något. Men det var faktiskt han som stängde avstånden.
Där är ju lite
fighter IQ en gång till.
Precis, alltså tyvärr så är viljan att göra något underhållande istället för att vinna som går över eller någonting.
Lite så, det var fel dosering på det. Och Oliveira hade kunnat vinna det där bekvämt.
Ja, alltså, jag tycker att det är så konstigt när man sitter och tittar på sådana matcher och man känner, du har fightat så länge. Ser du inte det här själv, eller vill du inte, eller tänker du inte?
Finns det ingen i din corner som bara, du förresten, vi vill ditt bästa. Du kanske bara vill ha kul, men vi tänkte också att ditt bästa. För att det är vårt bästa, eftersom vi får betalt när du får betalt. Det var så konstigt att han valde ju att inte fortsätta med saker som funkade.
Mm. Nej, men jag håller helt med. Men typ, när såna här saker sker, Joel Romero sparkar sönder benen på Whittaker och sen slut. Alltså, man bara, vad är det som...
Varför slutade du? Spark så, ett hade kunnat avgöra matchen.
Och vad som händer, precis som du, så här, vad gör hörnan?
Ah.
Vad gör hörnan och vad gör fighten? Alltså, jag tänker ju själv som har tränat och tävlat, när man tränar man tänker så här: okej, okay, vad funkar inte? Okej, okay, nu, det här är hans svaga sida, okej, okay, då använder jag det. Alltså, det är ju ren taktik. Alltså, det är ju konstant.
Alternativt, okej, okay, jag trampade honom på knät så det knakade och växte åt fel håll. Undrar hur jag ska göra nu? Det får inte vara en dialog man har med sig själv, liksom.
Nej.
Det är konstigt.
Nej, men det är, ja.
Andra saker kan absolut vara det. Framförallt med så här: ingenting jag gör verkar funka. Det köper jag. Alltså, det är ju världens jobbigaste stressfrustration. Både som coach och som fighter. Att så här, hur fan bryter vi det
här
mönstret?
Han är för bra liksom, motståndare.
Hur bryter man det? Då måste man ju bli idrottspsykolog på plats. Och liksom, det är ju stökigt. Fast när man har gjort grejer som de facto lämnar fysiska, synliga, bara små avbockningar på funkarlistan. Never change what works är en av de äldsta klyschorna. Mm. Det är inte så, det var ganska sällan vi såg GSP sluta slå jabb efter att han hade fått fäste med den.
Ja, mot Josh Koscheck, hur han la med jabben där efter en minut i rondet.
Just det, när han slog den alltså, tills han ruttnade.
Ja.
Never change what works.
Ska vi rulla vidare till kommande galan? Vi går igenom huvudmatchen. Ella är Quinta, Donald Cerrone. Ella är Quinta rankad 4 just nu i lättvikt. Donald Cerrone är rankad 8. Lite gött i statistik på dem. Vad gäller Ella Quinta, 14 vinster, 4 förluster. Och Donald Cerrone har gått alla matcher man kan nästan. 35 vinster, 11 förluster och en no contest. Lite längre är Donald Cerrone. Räckviddfördel med 3 tum har han. Är det någonting som ni tror kommer spela en faktor, den lilla räckviddsfördelen?
Inte nej. Ett dugg, för Donald Cerrone boxas inte långt.
Nej, precis. Han har en jättedålig stance för att boxas långt.
Exakt så.
Står
faktiskt
helt spikrak som en stiff as a board, som var någon som sa.
Ja, vad gäller signifikanta träffar, väldigt jämnt mellan de här två, måste jag säga. Förvånande jämnt. 4,3 Aya Quinta, 4,2 Cerrone. 41% Aya Quinta, 48% för Donald Cerrone. Och den första var då landed per minute, alltså slag per minut. Signifikanta träffar var då 41 kontra 48. Absorberade per minut, 4,05 för Aya Quinta och 4,06 för Cerrone. Defense 62 Aya Quinta, 54 Cerrone.
Fruktansvärt jämna. Här skulle jag bara säga att det inte är slag utan det är strikes. Det vill säga slag och sparkar. Den där procenten tror jag säga att 80% av det som Aya Quinta, minst jag skulle säga 90, skickar ut är slag. Och Cerrone signifikant är minst en 50-50 fördelning. Troligtvis ännu mer med benen, för att han är väldigt sparkbaserad, eller Aya Quinta är väldigt slagbaserad. Och i just den här matchupen så törs jag säga att det kommer nog vara Aya Quintas overhands som är riktigt farliga för Cerrone.
Ja, det här är en riktigt... Jag tänkte börja säga, så jag tycker det är lite synd av Donald Cerrone, men det gör jag inte, för han är ingen trevlig kille. Men han är den där som... Han når inte hela vägen fram. Men han är sjukt teknisk. Ja. Sjukt underhållande tycker jag.
Och tuff.
Och tuff.
Han är riktigt tuff.
Han är fantastisk på marken. Han är fantastiskt stående på sitt sätt. Han saknar vissa MMA-detaljer. Men...
Han slår till exempel som en 12-åring.
Ja, men det är
men
där.
Att...
Precis, och han står ju som sagt väldigt bra. Men det är tekniskt bra på det sättet han gör det. Men det räcker inte hela vägen. Nej. Och det här kommer vara... ganska säker på att det kommer att jobba ikväll för han mot Aya Quinta.
Ja, det han har är att han är, just Aya Quinta har en tendens att vilja fälla ner sin höger hand en bit och vara lite framtung. Det är bra för Aya Quinta, för därifrån är det lätt från att finta nivåskiftet, komma med lång höger overhand och hoppa in i vänsterkrok. Det gör han jättebra. Nackdelen är att historiskt folk som har testat att göra det på Donald Cerrone får ett vänster smalben i huvudet. Ta Rick Story till exempel och några andra. Det är en lucka som han snappar den bra med sitt vänsterben. Och det är faktiskt snabbt. Det går fort och det kommer med skenbenet, inte med vristen.
Och där har vi ju då, som vi nämnde här, hans raka stance. Så han skickar ju precis lika bra sparkar med vänster som höger i stort sett.
Mm. Ja, det är en spännande matchup. Men jag tror precis som många, alltså för mig är det fördel Raging Aya Quinta, helt klart.
Ja, jag är supernyfiken på Raging Al just mot Cerrone.
Det kommer bli en bra match.
Ja, det tror jag också.
Cerrone är tuff. Han kommer inte lägga sig ner. Han la sig ner mot Darren Till och hade faktiskt bollat noga direkt efter att säga jag underskattar honom. Kommer inte ändå igen.
Ja, han slog för hårt.
han slog alltså för hårt för att jag skulle kunna vinna.
Vi har enligt många kanske det bästa co-main eventet i UFCs historia, då Derek Brunson är en av deltagarna, men han som verkligen lyfter den här matchen är Elias Theodoro.
Ja, två eller i alla fall en riktig favoritfighter i Theodoro. Nej, men alltså på riktigt. Det här är en sån. Det enda jag ser kan ske som är positivt i den här, det är att Derek Brunson släcker han med en höger tidigt.
Alltså jag känner lite ångest över att för mig så har ju vi en skyldighet att få folk att liksom bygga upp en förväntan inför att man verkligen vill se galan och så vidare. Men jag löste det precis, för jag skulle vilja liksom uppmana alla till att joina både de så kallade tekniska experterna, mig och Mange, och även vi kallar Sveriges mest utbildade fan Paul Delvaje, i våran gemensamma önskan. Kan ni bara joina oss och sitta och hoppas på att någon släcker Elias Theodoro? Det vill jag se.
Och nu måste jag ju säga så här också, för Valdo här innan den här podden ringde mig och liksom bara, du Mange, vill du kommentera Cerrone Quinta? Jag bara, lätt. Ja, men det gör jag. Så byter vi en gala, Valdo tar en senare gala. Och så kommer jag hit, bara, du vet vilka som är co-main? Nej, jag har glömt bort det. Vilka var det? Ja.
Jag glömde säga det. Ja,
man måste lyfta rätt matcher i de här bitarna. Exakt.
Och jag var som en hund som...
Ja, du blev lurad. Ja, helt enkelt. Du blev lurad. Finns det en entrecô här till dig? Fan vad nice, men förrätten är bajs. Ja, okej. Ja, men kul. Härligt. Men det är tråkigt att snacka ner en fighter, men vi måste också vara väldigt ärliga med när en fighter inte är underhållande. Det finns säkert folk som tycker att Elias Theodoro är det bästa som har hänt.
Men nej, det finns faktiskt inte. Men det finns en grej som jag skulle vilja lyfta. Karn lyckas ju vinna matchen.
Ja, men det gör han.
Och det är för mig fortfarande, han är som liksom den felande länken. Det är liksom resesfaktor på honom okänd. Det är fel. Han gör uppriktigt ingenting rätt. Jag blir så upprörd när jag tittar på det. Och det är inte att han är nytänkande eller utanför boxen eller har hittat sin egen. Jag kan inte förstå hur han går överhuvudtaget vid medvetande utifrån en fight. Det är så konstigt. Det är faktiskt det enda som motiverar mig att kolla på hans matcher. Det är att ta reda på vad fan är det han gör.
Men jag håller helt med. Det är så konstigt. Men uppenbarligen så funkar
han
det.
Han vinner ju matcher.
Han vinner matcher.
Han kommer in och väntar av en anledning.
Ja,
liksom. Och det är i och för sig... Nu när jag säger det, det är lite äggande. Vad gör
nu kan, det, jag vet inte om det blir så här elak, men han är en dålig och tråkig Jack Hermansson, tycker jag, i stilen. Just det här oortodox. Alltså det är svårt att läsa Theodoro.
Ja, men det är för att han inte har något alfabet.
Nej, det är, inte det är väldigt svårt. För han hoppar runt och studsar runt. Jack studsar runt och slår mycket, sparkar, det händer. Theodoro är bara en dålig och en tråkig variant av det. Så det, det är så konstigt.
Och han ser ju inte sådär superstar. På riktigt så är nu, ju mer jag sitter och tänker på det, att det är lite spännande att kolla. Jag kommer att uppriktigt, såklart, förutom att det är mitt jobb, också titta på matchen. Men jag ska försöka kartlägga, ska vi prata om det här nästa vecka, vad är det han gör? Och kan jag ge mig fan på att just därför blev väl släkt på 12 sekunder.
Ja, men det kan faktiskt vara en rolig utmaning för oss.
Vad är det han gör egentligen?
Speciellt om han vinner då. Men...
Bara ta in här, Theodoro rankad 13, Brunson 8. Theodoros matcher är 6 knockouter, 1 submission. 9 gånger har han gått till domslut vad gäller vinster. Hans 2 förluster kommer båda via domslut. Senast han vann via TKO, och det är såklart alla hans matcher i decision sedan dess, det var mars 2015. Frågan är nu,
vem TKO-ade han då?
Det var Roger Navares. Och det är nog typ ingen som känner igen Roger Navares. Då Roger Navares gick... Han gick 3 matcher, okej. Okay. Han blev sänkt av Patrick Cummings i sin debut.
Jo, men du vet
han vann mot Luke Barnett och sen torskade han.
Ja. Jag vet precis om det.
Men har inte varit aktiv sedan 2017. Så han har klivit åt sidan. Men är det någon som kan TKO-a en Elias Theodoro, då är det ju Derek Brunson. För där har vi en kille som har power i nävarna.
Ja, det vore ju Fruktansvärt.
Så det kanske inte blir så mycket att studera.
Nej,
vi får se.
Challenge accepted.
Jag tror aldrig vi har varit överens om att en fighter är dålig. I alla fall på det här sättet. Att alla studenter bara, det är inget kul, det är inget kul. Efter, men det är nog mer att han är tråkig.
Det är mest att han är tråkig, skulle jag säga. För dålig, då skulle det vara att man förlorar alla matcher. Exakt. Men det gör han,
men han är tråkig bara.
Han är tråkig.
Ja.
Han är riktigt tråkig att titta på. För jag kan ju personligen, ja men... Man gillar ju någon med power, man gillar någon som är teknisk. Alltså det måste finnas någonting, men...
Eller har världens flås, ja. Eller är...
Han har ju för sig bra flås, det får man ge, men det är inte...
Ja, kondition har han.
Ja, det är inte tekniskt eller power innan flås, så jag vet inte. Han... Men jag tror han skulle vara bra på triathlon eller något sånt. Det är så frågan.
Kanske skulle hooka upp med Diaz-bröderna och köra lite. Någonting mer för att summera Theodore Brunson. Jag kan bara dra stat på Brunson i och för sig. 18 vinster, 11 via knockout, 3 stycken via submission. Han har 7 förluster, 5 av dem är via knockout. Han har endast 6 gånger i hela sin karriär hamnat vid domslut, vinst och förlust då.
Förhållandevis låg fighter IQ då, men väldigt bra förutsättningar för att kunna slå ut någon.
Ja, definitivt. Lite lyssna frågor.
Yeah.
Grymt. Jag ska kolla igenom lite som snabbast och dra några, för vi kommer köra en MMA-podden special idag med Simon Sköld. Det avsnittet kommer släppas på torsdag, så om ni lyssnar på det här på tisdag, då är det såklart om 2 dagar. Om ni lyssnar på det på onsdag, då är det imorgon. Om ni lyssnar någon annan dag, ja, då finns det redan där. Då ska vi se. Lite snabb igenom koll bara. Den har vi gått igenom. Ja, här, Valdo.
Aha.
Valdo verkar vara från Brasilien. När flyttar han till Sverige?
Ja, bra. Valdo är inte från Brasilien. Valdo föddes i Södertälje 21 minuter över 9 den 18 mars 1976. Däremot är Valdos pappa från Chile. Det är ungefär så nära jag kan komma i Brasilien, tror jag. Sen har jag spenderat en jäkla massa tid där av och till. Och därav så snackar jag språk och sådär. Men jag har inga DNA-connections.
Nej. Det är så vidare att acai bowls ger spår av DNA. Med
i så fall
spår
så
av.
Jag har ju fått ett hedersmedborgarskap, absolut. Liksom. Det är ostbröd och acai, det rinner i mina ådror. Men mest ostbröd.
Jag tar en. Jag vill ta en här från Flord 78. För det här är en ganska viktig sak om folk undrar precis det han undrar över. En regelfråga. Får fighters väga in på 1 pound över limit när det inte är titelmatch? Ja, men just vid titelmatch är det exakt. Men är det 1 eller 2? Det är en pound.
En pound
över.
Det var ju ganska underhållande i Sverige, för då började ni med så här, eftersom vi inte har pound så blev det 1 kilo istället.
Va? Snygg avrundning. Det är mer än 2 pounds.
Ja, precis. Men jag har aldrig riktigt förstått grejen. För mig har det ju alltid varit då, men jag väger in på 186. Jag väger in på 85 kilo. Jag har liksom aldrig fattat varför ska man ha den där pounden eller kilot till godo. För då, det är den gränsen jag har haft att sikta på.
Det är som att säga att man har en halv fotlängds övertramp i längdhopp till godo.
Ja, men precis.
Eller så har man inte det.
Nej, det är
som golf, det är ett handikapp.
Antingen träffar du plankan och hoppar långt, eller så träffar du inte plankan och det spelar ingen roll hur långt du hoppar.
Det är därför som debutant i UFC får du ha 10 pound över. Och så jobbar man ner det per match. En till fråga, den här tar jag på grund av att det här var någonting som du lyfte när vi var klara med sändningen. Så då känner jag att vi ska ge Persman Pars svar på den här frågan. Dana ifrågasatte Smoljakovs tidigare vinster, men varför signade UFC upp han från början då? Och du var också lite inne på matchen. Att den kändes ju lite, fan, vad hände här?
Här kommer en fruktansvärt tråkig konspirationsteori. Det krävs bara en fighter för att en match ska vara uppgjord. Båda behöver inte vara överens om resultatet. Det här kändes... Greg Hardy är Danas nya guldkalv, low-key, för att han kan plocka på NFL-publiken som är enormt i USA. Blir inte förvånad när han går ett main event runt nästa Super Bowl. Greg Hardy behöver byggas och få lite självförtroende. Greg Hardy tränar på American Top Team. Jag var precis där. Conan säger att i vanliga fall så brukar vi träna den här fighten också, men just för den här matchen så gör vi inte det. Ja, vem är det? Just det, Smoljakov. Perfekt. Smoljakov, alltså han ville inte vara där, han hade ingen lust. Han high-fivade lite för mycket innan match. Det var väldigt mycket high-fives efter match. Han var alldeles för okej med den där vinsten. för att det skulle kännas helt halal och kosher för mig. Alltså, det där var inte helt rent.
Jag kan säga att hans senaste vinst är en person som hade 7-9 i record. Förlorat mycket mer än vad han har vunnit, väldigt uppenbarligen. Den andra än tidigare hade 2-2. Ska vi se. För det är lite det ibland när man tittar på vissa fight. Ja, här en person hade bara mött Smoljakov till exempel. Har bara en endaste förlust. Ska vi se vad den här nere har. Ja, här har vi en som har 5 förluster och ingen vinst. Ja, men och det är det här. Ibland när man tittar på vissa fighter så kan det bli, man kan bli väldigt frågad. Ja, nej, men han har alla personer har såklart mycket mer förluster än vad de har vinster. Så då är verkligen frågan, varför blev han överhuvudtaget signad? Det känns lite som offerlamp. Klassiska,
ja, det var ett offerlamp. Det där var en tomato can.
Ja.
Det var en can liksom.
Ja, han var inte där alls för att gå någon form av match. Ska vi bara se lite snabbt.
He wasn't there to take over, he was there to take part.
Men det är så otroligt tråkigt när det blir så, för man tappar ju respekten för hela idrotten, MMA, och helt plötsligt...
Oops, jag skulle dock vilja säga här, vad som är väldigt viktigt är att inte solka ner Greg Hardy för en gång skulle bli det här. Han har gjort en massa dumma grejer, men han gjorde det han skulle den här matchen.
Jaja.
Det är verkligen så att det får man inte blanda ihop heller, att det är ganska sällan historiskt när man gick tillbaka när Japan hade lite shady med uppgjorda match eller inte. Det tycker jag man ska klandra promotorn för.
Ja, absolut.
För det ska man ha klart för, att det är så det går till. Det är likadant back in the days när liksom i Chicago, när det var killar med vit hatt som förklarade att den här fighten ska förlora. Det sa de aldrig till den andra fighten, så den gjorde fortfarande sitt bästa. Det är väldigt viktigt att ha pejl på det liksom.
Jag drar en till fråga, för den här frågan får jag ganska ofta, så alla kan ge lite svar, för vi har lite olika rutiner här. När ni kommenterar, det är Malte Karlsson, när ni kommenterar ett kort, är ni vakna hela natten eller sover ni några timmar innan starten? Jag personligen är vaken. Jag kommer oftast hit och kör en live-chatt, och det har hänt vid typ 2 tillfällen av cirka 100 plus galor att jag har gått in och vilat en liten stund. Men jag är vaken. Mange, hur gör du?
Nej, alltså jag går och lägger mig jättetidigt. Jag går och lägger mig 8 och vaknar av mig själv i typ 3. Och åker in och kommenterar.
Jag har ju som ambition att göra som många gör. Men jag har inte, jag får inte samma leeway hemma, känns det som. Det händer av och till att, det är svårt att förklara för en 10 månaders bebis att nu ska pappa sova lite. Det händer inte. Eller för en 7 månaders tjej. Pappa ska gå och lägga sig nu. Ja, nej. Eller 7 år menar jag. Ja, precis. Nej, det blir inte heller av. Nej, okej. Men ambitionen är att sova innan.
Jag tycker den här var lite rolig bara, så jag tar en. Filip Wall, 01. Varför blev inte Hardy utbuad under matchen och på weigh-in? Ja, alltså, man blir ju inte alltid utbuad. Men här var det väl bara, han är från den staden. Det är väl där han bor, va?
Ja, han hade nog rätt mycket hem.
Ja.
Men om man inte är på det klara med varför. Greg Hardy blev, rätt med jättegärna här, men kort och enkelt. Han fick inte fortsätta spela amerikansk fotboll. PGA, juridiska problem där jag tror att han bland annat slog på sin fru, alternativt någon flickvän eller sambo eller någonting. Which is of course frowned upon by everyone including me. Vad han däremot, om det nu går, är att han verkligen har försökt göra en restart på sitt liv och på något sätt ta ansvar för att äga den här liksom grejen. Ja, det blir som vanligt. Jag är inte så peppad på att gå in på liksom etik och moral i den här podden, men jag tror att jänkarna nu i alla fall börjar i viss mån, och såklart geografiskt där hans hemstad, börjar nog liksom ge honom the benefit of a doubt i alla fall.
Ja, det är väl den klassiska också. Alla ska väl få en andra chans ditt och
datt. Ja, men det är lite det jag menar liksom. Och sen får man väl inför sig själv föra den dialogen med vad man tycker är etiskt och moraliskt. Men jag tror, för att svara på frågan, jag tror att det ligger lite i att det är så det har gått till, och därför blev han inte utbuad.
Nej, och jag måste bara säga att jag personligen har jättedålig koll på hela incidenten rättsligt och vad som har hänt.
Så jag ska inte ge mig in i det heller. Jag vet bara att det ligger ungefär där någonstans det jag sa. Ja. Liksom.
Vi nöjer oss för den här gången. Vi har en gäst som är på uppgång, så vi måste avrunda podden idag. Det blir lite kortare idag, men så är det. Ska man ha 2 poddar i veckan får man ibland få en kortare på tisdagen. Hörrni, alla ni som följer oss på Instagram och skickar frågor, alltså tack så jättemycket, det uppskattas supermycket från oss alla. Fortsätt skicka in, vi hinner inte alltid ta upp alla frågor, men vi gör vårt bästa. Om ni uppskattar podden, dela den jättegärna. Låt podden liksom växa med er. Om ni tycker att vi har vettigt MMA-sur, om ni tycker att ni har vänner som borde lyssna på vettigt MMA-sur.
Eller vårt sur.
Ja, eller vårt sur. Bara liksom dela den med dem, så kör vi. Tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tack!
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.